Han erkänner att det ger kickar att vara i områden där döden är nära, men att han älskar att komma hem igen. Nu har utrikeskorrespondenten Bengt Norborg valt att lämna SVT efter 40 år, och under den tiden har han blivit vän med Ukrainas största rockstjärna och blivit innerligt trött på flygplatser. Journalisten Bengt Norborg är P4 Extra-gästen och jag heter Titti Schultz. Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion. Så jag skärper till mig lite här.
När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne, så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in, och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen, och vi har översättningar, och det syns vad de känner och tycker, och vi hör dem prata, och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
Jag har sagt ja och lovat att ta två resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
Och Ukraina är ditt knäck, så att
ja,
säga.
Ja, det jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT, och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service, alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl, men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
Alltså, besparingar i sig, som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget, skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det, och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen, och så står de och gör lajvar morgon, middag och kväll.
Förklara vad en live är.
Ja, det är ju en direktsänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program.
Man ser reportern rätt upp och ner i rutan.
Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med två gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
Ja, det är ju det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb.
Mm. Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över fyra år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för, ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där, han var gigantisk i Ryssland, han kapade alla banden, det var en enorm marknad, det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död, demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Mm. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel.
Mm. Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé. Eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättat nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
Ja. Jag förstår det. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte. Ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig har varit i, helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare. Och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massaken i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare, jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
Han som i...
Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem. Men någonstans är det han som har startat allt det här. Och som någonstans bär ett övergripande ansvar. Som tillåter också de här terrorbombningarna. Som ser mellan ögonen när människor avrättas. Krigsfångar avrättas på plats. Den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
Nej, det ska man ju inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det liksom. Då funkar det lite som terapi. Och sen är kamraterna livsviktiga, för det är där det första samtalet sker, kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt, där får man någon slags chans till psykisk balans. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem, det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka, det är kickar. Besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna, absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till det här måste vi försvara.
Mm.
Och det är det de gör där nere.
Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du kommer ju till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt.
Mm.
Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
Ja, för det är där du har din plats.
Ja, det är det.
Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad.
Mm.
Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.